Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej och välkommen tillbaka till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Här kommer avsnitt 107 som är en direkt fortsättning på förra avsnittet med Hilde Löfqvist. Du behöver inte ha hört det för att hänga med här, men det kan ge lite mer förklaring till bakgrunden. Där pratade vi väldigt mycket om hennes bok Hormonkarusellen och varför hon har skrivit den. Här i det här avsnittet så kommer Hilde svara på ett antal frågor som rör just hormonbehandling och hälsa för oss kvinnor. Så välkommen att lyssna.
Då Hilde, så fortsätter vi bara rakt upp och ner här, för nu pratar vi, nu följer vi upp förra avsnittet där vi pratade väldigt mycket om hur man håller sig frisk, och vi pratade lite grann om det filosofiska bakom det här att vara kvinna, och vi pratade om sexualitet och vi pratade om övervikt, vi pratade en del om bröstcancer och andra riskfaktorer. Nu ska vi gå in på lite grann av de här frågorna som är väldigt, väldigt vanliga just när man diskuterar hormoner. Och vi börjar med i fel ända. Window of opportunity finns det ju någonting som heter. Berätta, vad är det?
Ja, det är ett avsnitt i min bok också. Jag tycker det här är något som har präglats efter WHI-studiens återupprättelse, kan man säga. Alltså när de granskade den här studien lite närmare kom de ju på att kvinnor som är i lämplig ålder, alltså före 60-årsåldern eller inom 10 år efter menopausen, har en chans att hålla sig friskare i sina blodceller och allmänt när de alltså tar hormoner. Det är väldigt påtagligt, och det har ju många studier visat. Det är det här windows of opportunities. Men har man passerat den här tiden?
Och bara för att vara lite mer specifik, vilken tidsfas pratar vi om här?
Ja, alltså det är den här fasen efter menopausen, kan man säga.
Ja, och hur länge är det här?
Tio år.
Och det är man internationellt helt överens om?
Ja, det har präglats. Alltså det är många studier som har bevisat detta. Mm. Jag beskriver det ganska noggrant i min bok. Därför det är ju så viktigt att veta att vi har en chans där att förebygga kroniska sjukdomar. Och kroniska sjukdomar är ju då hjärt-kärlsjukdomar i första hand, benskörhet, alla möjliga andra bindvävssjukdomar, alltså det menar jag då, alltså ledbesvär. Där har vi en stor chans.
Mm. Och om man har missat det här fönstret eller om man har haft eller har varit behandlad för någon form av cancer, då säger man ju att då ska man inte ge sig in i hormonbehandling annat än eventuellt lokalt i slidan.
Ja.
Ja. Vad gör man då?
Ja, alltså... Man får ju ta det som det kommer. Har man haft en bröstcancer, ja, då går det ju inte ge hormoner. Det vet vi ju. Alltså, det skulle ju bara stimulera en eventuellt vilande cell någonstans. Alltså, då får man ju möjligen återfall av cancer, och det vill man ju absolut inte ha. Så det går bara inte om man haft en bröstcancer. Men däremot har man haft en livmodercancer och har tagit bort livmodern. Och så det var en snäll variant, alltså, som inte satte några metastaser. Då har man ju botats. Och har man då fortfarande sina klimakteriebesvär, ja, då kan man ju få hormonbehandling. Mm. Det är något annat. Eller andra cancerformer. Men det är ju så speciellt med just bröstcancer. Men vi pratar om att vi har också blivit för gamla att börja med en hormonbehandling som är förebyggande. Men vad jag menar då är det ju om man har väldigt mycket svettningar och vallningar fortfarande, även om man är 65 och det har varit mer än 10 år sedan. Ja, alltså dessa stackars kvinnor som lider så pass mycket av det och så skulle kunna bli hjälpta av en liten dos av till exempel en mycket skonsam behandling som till exempel transdermal, alltså genom huden, östrogen och så. Det kan mycket väl vara möjligt, men det är individuell bedömning och då är det ju verkligen en dialog mellan den behandlade läkaren och patienten.
Mm.
Det är undantag, men det är ändå, jag skulle aldrig säga aldrig, för det finns möjligheter.
Mm.
Men det är inte det vanliga, och framförallt är det ju att man inte kan förebygga när det är redan för sent. Det är ju, ger sig ju själv. Alltså man har ju fastställt att det är en viss tidsaspekt.
Nej, utan då blir det symptom helt enkelt.
Ja, det är symptombehandling. Ja. Men förebygga mot kroniska sjukdomar, det är ju väldigt, väldigt bra. Och man vet ju att östrogen påverkar ju hela... alltså nu pratar jag igen östrogen, men jag menar... Det är ju ändå det viktigaste i klimakteriet med östrogen.
Mm.
Och vi behöver progesteron också om man har livmodern kvar. Det är ett annat tema. Men just östrogen och det terapeutiska fönstret, där har man ju sett många forskningar. Tordne Sen har ju gjort mycket sån forskning som tyder på att hur bra blodkärlen reagerar på östrogenbehandling om det sätts in i tid.
Mm. Vi kommer in på progesteron, och det är ju så att en vanlig uppfattning är att naturliga hormoner är det enda som gäller, för det låter bra tycker jag. Det är lite som ekologiskt versus icke-ekologiskt, eller hur? Så det kan man liksom uppfatta det som. Och i Sverige så är det ju så att man i princip bara använder naturligt östrogen, det vill säga ett östradiol i alla preparat, oavsett om man får det via huden eller om man tar det i tablettform och så vidare. Mm. Och den stora grejen är ju diskussionen om gulkroppshormonet som du precis då nämnde, progesteronet, det som ska skydda livmodern. Vad är naturligt progesteron? Hur naturligt är det egentligen?
Naturligt, ja. Alltså, om ni bara tänker på östrogen, då är det östradiol. Det är det vi använder. Det är den kemiska beteckningen vi har som är exakt lika som det vi har i kroppen. Och det är samma med progesteron. Bioidentiskt progesteron, det är ju bara exakt samma som vi har under graviditet och efter ägglossning. Det hormon som heter helt enkelt progesteron, det är samma ämne. Men det är klart att om man tillför detta utifrån måste det ju bli framställt på något sätt. Det går ju inte att äta jamsrot och sen tro att man har fått i sig progesteron. Därför det måste bli en kemisk process att det verkligen det renodlade progesteronet kommer in i kroppen. Och på progesteronet då har man ju haft lite det har man alltså haft lite problem, nämligen att det inte resorberades så bra. Men det har de i Frankrike redan på 80-talet lyckats med en så kallad mikronisering. Alltså små delar av själva hormonet i olja i en kapsel kan sväljas, tas upp i kroppen. Mycket bra, och det har gjort studier på det att det även når livmodern och skyddar livmodern. Det är det som är det viktiga. Så att det har funnits i Frankrike, och Frankrike har haft en lång tradition att behandla med detta, till skillnad från andra länder som helt enkelt gått en annan väg. De tänkte sig, de struntade i den här konstiga processen, hur man skulle kunna få progesteron mer biotillgänglig, som det heter, alltså att det tas upp i kroppen. Och då har de helt enkelt ändrat själva molekylen progesteron till lite annat. Har man satt till en liten extra dubbelbindning eller en, vad man nu gör kemiskt. Och då blir det andra egenskaper av själva progesteronet. Och det är det som kallas gestagen, eller syntetiskt progesteron.
Skillnaden låter ju inte så där jättedramatisk.
Men det är helt andra egenskaper det blir med detta, och på det sättet också biverkningar. Men vi har haft stor nytta av gestagenerna, till exempel i behandling av endometrios, blödningar, mycket god effekt på livmoderslemhinnan att skydda mot livmodercancer. Så det är inget fel alls med gestagener. Det har ju funnits i alla länder och har marknadsförts under många, många år. Men nu har vi kommit ifrån det här lite. Därför vi har ju insett att det har ju haft en stor nackdel. Det är det här med bröstcancern. Att syntetiska progesteron, alltså det här gestagenet, till skillnad från det naturliga, det påskyndar en bröstcancer lättare.
Mm. Och då, bara för att sätta det i perspektiv, hur mycket snabbare då? Hur mycket oftare? Vad pratar vi om?
Alltså om man ser forskningsresultaten, det är ju alltså inga stora siffror.
Nej, men när du säger inga stora siffror, vad då?
Ja, alltså, annars hade det ju blivit förbjudet.
Ja.
Alltså om det hade varit så dramatiskt, då hade det förbjudit. Man ser väl en per tusen och år, har man sagt, ska man skylla på en sån behandling. En bröstcancer per tusen. Men i det individuella fallet kan man ju inte gå efter statistik om man drabbas av en cancer och har tagit gestagener. Hemskt förstås. Men man kan lika väl få en bröstcancer om man inte tar hormoner. Och överhuvudtaget fokuserar man alldeles för mycket på bröstcancer. För det är farligare att vara överviktig, och det är farligare att dricka för mycket alkohol. Alltså, tänk bara på detta. Och det är mycket viktigt att man kan minska sin bröstcancerrisk genom en positiv livsstil och gå ner i vikt och träna. Det är också väldigt, väldigt viktigt. Och i allt detta är en sammanfattning. Har man hormoner och har man en då rätt så skonsam behandling och lever sunt och träna och hålla vikten, då kan man inte göra så mycket fel.
Nej. Okej. Sen finns det en tredje variant som är aktuell, speciellt aktuell nu. Vi har hört Hans Frykman bland annat tala om det. Det fanns ett läkemedel som heter Duphaston tidigare på marknaden, som innehåller då en tredje variant av gulkroppshormon. Kan du inte berätta?
Ja, Duphaston och mikroniserad progesteron har ju egentligen sats parallellt nästan i den här gynnsamma profilen beträffande bröstcancer. Så Duphaston är mycket vanlig i Tyskland och används till exempel i Kina jättemycket.
Vi kommer in på det här med skillnaden på också östrogen. Om man tar det genom munnen och man tar det via plåster. Med plåster så är det ju så att man ganska lätt kan klippa och klistra i det här. Man kan ändra sin dos lite fram och tillbaka och hit och dit. Och det verkar inte vara så himla allvarligt vad vi har fått höra tidigare i podden. Om man ökar lite här eller ökar lite där. Mm. Hur är det med det man tar via munnen då?
Ja, så man måste ju tänka så att om man tar via plåster, men det finns också gel eller spray. Så att det är ju helt enkelt en metod genom huden, att östradiol, alltså östrogen, tas väldigt bra genom huden hos de flesta, men inte hos alla. Det finns ju de som inte resorberar så bra. Men de flesta, för dem går det bra. Då är det ju östradiol som går in i blodbanan och når sina receptorer här och där. Nästan 100% är det ju egentligen. För det omvandlas ju inte till något annat på vägen. Det når först till sina målorgan. Medan en tablett man sväljer som har östradiol måste först genom mag-tarmkanalen, genom levern och det enterohepatiska kretsloppet. Alltså det är en återcirkulering. Och det är framför allt att det omvandlas till östron som är en cirkulerande östrogen som egentligen en slags form som kan återomvandlas till östradiol igen. Alltså det är mycket, mycket mer cirkulerande hormoner. Och därför måste dosen också vara mycket, mycket högre om man sväljer en tablett östradiol. För det är ju inte så mycket som är kvar till slut som verkligen når ut efter alla omvägar till receptorn. Därför är det ju alltså framförallt mer skonsamt genom huden där man behandlar egentligen direkt. Och det kommer en sak till. I levern stimuleras många enzymsystem som bland annat det här med att få lättare propp, blodtrycket och även det här med gallsalt och gallstenar. Så allt detta det undviker man ju när man tar det genom huden. Men alla klarar inte det. Då får de ta tabletter om de är friska. Men det får man alltid tänka på att de inte ska ha högt blodtryck helst och inte gallstensbesvär och inte haft någon propp tidigare. Och sen är det ju det med att det sätter igång många andra system i levern. Även där med sköldkörtelhormoner till exempel. Alltså, allt i allo är det bättre att vi tar det genom huden.
Okej, men och om det inte går, då är det, vad, det är för att man inte tar upp det. Är det den enda kontraindikation som finns? Eller, varför,
eller
finns
allergi. Alltså, man kan ju reagera att man får märken att det svider.
Och när man hör på dig nu så känns det ju så här, om jag inte kan ta det via huden, ska jag överhuvudtaget ta det via munnen? Det lät ju lite obehagligt nu.
Alltså nu är ju tack och lov de flesta kvinnor friska. Så att det, jag pratar ju mycket om att man måste tänka på alla dessa sjukdomar jag raddade upp. Men de flesta har ju inte så mycket sådana problem. Och då går det ju bra att behandla ändå. Jag tänker på hur många som äter p-piller och det är mycket, mycket starkare.
Ja, men jag vill ändå komma tillbaka till den här kombinationstabletten då. För det är väldigt, väldigt många kvinnor som får det utskrivet. Ska de som lyssnar på det här nu känna att de har fått någon andra gradens behandling eller att de inte har fått bästa möjliga? Jag vill att vi reder ut det här.
Ja. Ja, alltså det har ju varit en behandlingstradition igen. Kombinationstabletter, enkelt, billigt. Så är det ju. Det gillas av landstinget. Och då är det ju så att läkemedelskommittén sätter det ju på klockalistan och det blir ju en tradition som vi har haft i Sverige. Men det har vänt. Jag tror att det är just SFOG och riktlinjer där vi ändå börjar rekommendera mer skonsamma behandlingar alltså i alla avseenden. Och då hör ju det ena till att vi ger östrogen genom huden helst. Och sedan att vi ska vara försiktiga med progesteron, alltså eller gestagener egentligen. För progesteron är ju bättre än gestagener i första hand. Och alternativ är då att man kanske kan sätta in en hormonspiral. Det är ju också en väldigt, ett väldigt skonsamt sätt att minska det här totalmängden gestagen för hela kroppen. För det går inte ut så mycket i blodbanan. Och sen en tredje alternativ är att man ger sån här rensningsblödning var tredje månad, andra var tredje månad. Men det ger inte så mycket gestagener. Men alltså för mycket av det här icke önskade gulkroppshormonet. Men det har ju vissa nackdelar att man måste blöda och man måste tänka på det här och det finns ju en risk att slemhinnan växer till lite för mycket. Alla metoder är möjliga, man måste bara se riskprofilen från början. Vi ska inte se svartvitt på det här, men jag propagerar naturligtvis för det mest skonsamma i första hand. Helst. Men det är ju omständligt om man inte har det här i landet så som vi nu fortfarande har med progesteron. Vi har ju ett problem att det fortfarande inte finns att förskriva. Att vi måste skriva licens för varenda patient och det tar ju längre tid. Och det måste godkännas och det finns inga svenska klara riktlinjer ja, det, allt det här är ju, det kräver väldigt mycket engagemang av gynekologen och ansvar också att skriva ut just bioidentisk progesteron.
Mm. Och det är ju här vi hamnar i ett problem när kvinnan vill ha det, men gynekologen eller läkaren inte jobbar med det. Jag vet ju många kvinnor som hör av sig som säger att de helt enkelt ringer runt innan de ens bokar sina gynekologbesök. Det är ju en ohållbar situation vi har idag.
Men förhoppningsvis kommer det snart.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
När vi ska komma in på några frågor om det gäller de här progesteronet, det här naturliga progesteronet som vi har pratat lite grann om nu, då så när det gäller östradiolet och när det gäller plåster och där, när man tar liksom via huden och sådär, då håller man ju på lite med olika doser. Men när det gäller progesteronet så är det ganska rakt upp och ner en dos som gäller.
Ja, alltså det är inte så svårt. Du måste ju helt enkelt få den dos som gör att livmoderslemhinnan inte växer till. Det är det viktiga. Och är du redan långt in i menopausen, alltså du har haft mer än ett år utan mens, då kan man försöka det här dagliga att lägga till en dos. Alltså då blir det 100 milligram eller 200 milligram av det här naturliga progesteronet. Och då tar du det på kvällen, för det är lite sömngivande för de flesta kvinnor, inte alla. Det beror på att en metabolit, alltså ett ämne som uppstår genom att progesteronet passerar levern, gör att den här lugnande receptorn, GABA-receptorn, påverkas. Och då får man ju lite mer lugn och ro och sover bättre. För de flesta kvinnor är det så. Men det finns ju undantag från regeln. Och jag brukar alltid säga det till mina patienter. Det kan hända att du reagerar tvärtom. Men det är inte vanligt.
Nej. Mm. Och sen så finns det de som reagerar på progesteronet också.
De kan bli försömniga.
Ja, försömniga eller uppleva sina gamla PMS-besvär som kanske kommer tillbaka.
Det är ju det att det är så känsligt med dosen. Där har vi ett problem med dosen. Hur mycket man ska ta. Det är ju helt klart bestämt hur mycket man ska ha för livmoderslemhinnan. Där är det 100 milligram om dagen eller 200 kanske för de som är lite mer överviktiga. Där har vi ju till exempel dutrogesteron som inte ger det här sömngivande effekten. Dutrogesteron är ett väldigt bra alternativ där till naturlig progesteron.
Mm. Det finns ju ett annat sätt att ta det på, och det är ju att man tar det här naturliga progesteronet 12 dagar i månaden. Mm.
Kvinnor som inte är i menopausen än, inte riktigt där, men de har ju sina klimakteriebesvär och de egna hormonerna påverkar lite då och då. Och då är det ju bättre att man tar det och anpassar till den naturliga cykeln som man ändå har. Alltså man ger ett stabiliserande östrogen genom något plåster, lite lågt dos kanske. Och sedan cyklisk progesteron anpassat då alltså från dag 16 till 27 till exempel i en 28 dagars cykel. Det är väldigt enkelt. Om man tänker 4 veckor, då börjar man alltid dag 16. Och Där kan det ju vara lite blödningar ibland. Men det spelar ju ingen roll egentligen. Man måste bara titta noggrant med ultraljud att det verkligen har den här effekten på livmoderslemhinnan, att det minskar och att det inte blir mer.
Om man inte har haft någon blödning på ett tag, om du är i den här perimenopausen för klimakteriet, och då kanske du inte har haft en blödning på 3 månader. Det är inte så lätt att veta att när ska man sätta igång den här. Du säger att det är en 28 dagars cykel. Då hittar man bara på den, eller hur börjar man?
Ja, alltså egentligen måste man börja så här. Man måste tänka, när kvinnan kommer in i det här klimakteriet, då är det ju i första hand en progesteronbrist. Många, många gånger. Därför ägglossningen uteblir, det är det första. Och östrogen fortsätter. Och östrogen svajar från upp och ner, alltså den här fluktuationen som ger de här svettningarna. Och då ska man ju stabilisera menscykeln och det här överskottet av östrogen genom att regelbundet lägga till progesteron i just 10-12 dagar eller något sådant, anpassat till den egna cykeln. Eller när det är uteblivit, ja, då får man ju ge det då. Och då behöver man inte bara ta progesteron, då kan man ju också ta en kur tillfälligt med gestagene, bara för att rensa och få helt enkelt så, som en dator att starta om, kan man säga. Att man måste ju få bort den här slemhinnan för att allt nytt kan starta igen. Att kanske även de egna hormoner kan komma igång igen. Så är det. Men det är en komplicerad sak. Det är ju början. Sen kan det hoppa igång ett tag. Sen kommer nästa fas igen. Då börjar ju östrogenet svikta. Och då är det ju väldigt bra om man har någonting som ligger där som östrogen. Och så hjälper man till att styra blödningarna. Och helst varje månad, för det är det naturliga. Och även de egna kanske kan komma till då. Och den tredje fasen är ju att det blir glesare och glesare med menstruationerna. Och då blir ju även de här blödningarna inte så farliga längre. Och då kan man överväga att gå över till den här kontinuerliga behandlingen, att hon slipper blödningen.
För då är det helt enkelt ingen fara att man inte blöder, vare sig man gör det ena eller det andra, för då vet man att det inte har byggts upp någon slemhinna, för det var en av frågorna jag hade, för man får inte alltid en blödning, vare sig man tar det på ena sättet eller på det andra sättet. Om man inte vet om man har passerat menopaus eller inte, att man vet inte om det har gått ett år eller så sedan man hade sin sista blödning, för att man kanske har hormonspiral eller inte, om man funderar på en behandling, hur ska man tänka då?
Ja, alltså det är ju symptomen som styr. Alltså om man har svettningar, vallningar, sömnstörningar, torra slemhinnor, då är det väl ganska uppenbart att det är en östrogenbrist. Även om man har en hormonspiral och är 45 år. Men det är ju kanske inte så självklart för den 45-åringen, därför hon tänker inte så. Men det är ju lite lurigt med hormonspiral, för den ger ju många gånger blödningsfrihet. Men senare när man alltså inte har haft någon hormonspiral och har en menopaus, alltså har alltså inte haft någon menstruation på ett år, ja, då är det återigen symptomen som styr. En gynekologisk undersökning skulle jag rekommendera.
Vi pratade om gynekologisk undersökning i förra avsnittet, och det är ju jättetydligt här nu när vi pratar, det går inte att självmedicinera. Det tror jag inte jag är ensam om att höra, utan det är otroligt viktigt att ha en läkare och se till att man liksom träffar den här personen med ganska jämna mellanrum, i alla fall initialt. Hur ofta måste man gå till doktorn?
Det viktigaste är att starta behandlingen och att följa upp så att det fungerar. När det sedan är så att det fungerar väldigt bra och det inte blir några blödningsproblem och inga andra biverkningar, ja, då är det årliga uppföljningar. Tycker jag, för alla hormonbehandlingar kanske, men fungerar det så riktigt, riktigt bra, det kanske inte ens behövs varje år, då kommer ju... Ja, jag är ju för undersökningen, men jag tycker det är så viktigt, för det kommer ju nya rön också, alltså, och det här mötet, tänk vad åren går också, så att jag tycker att det är bra en gång årligen.
Okej. Finns det en tillvänjningsfaktor med hormoner? Finns det en anledning att justera doserna för att man vänjer sig?
alltså klimakteriebesvären minskar ju med åren, om det är så kanske att man inte behöver så höga doser senare, därför den riktiga stormtiden, den är ju värst kring 50 eller strax innan. Den här perimenopausen, alltså den är ju den värsta tiden, har man mest besvär. Så om besvären minskar behöver man kanske inte ha så höga doser, det kan man ju naturligtvis testa. Och då är ju också frågan, när ska man sluta? När vet man det? Det vet man inte heller egentligen om man inte har slutat och känner, oj, nu kommer mina besvär tillbaka. Så, men att vänja sig, jag tror inte det är så att man alltid ska ha den där höga dosen. Tvärtom, man kan ju faktiskt gå ner det äldre man blir. Men det ska ju vara så lägsta möjliga dos, men det ska vara effektivt så att alla besvär är borta. För annars är det ingen idé.
Det finns ju en del kvinnor som tycker att de vill göra på lite annat sätt, om man vill ta lite andra doser än vad man blir rekommenderad och som du har pratat om här. Vi har också funderat på huruvida man kan använda utrogesten, det naturliga progesteronet, istället för gestagener för utglesning. Kan du berätta hur du ser på det?
Ja, det är väldigt viktigt att man håller sig till evidensbaserad medicin i detta hänsyn.
Och evidensbaserat, det betyder det finns vetenskapliga studier på.
Ja, evidens. Mycket studier har gjorts. Och progesteron är ju väldigt bra att kunna använda precis som gestagen för att skydda livmoders slemhinnan mot oönskad tillväxt. Det är ju så hyperplasi, det är början till att det blir för mycket av det goda. Alltså man måste ju tänka att östrogen är stimulerande för livmoderslemhinnan. Och då växer det till, och jag brukar ju alltid jämföra detta med en gräsmatta när det blir regn. Och det blir en fin grön gräsmatta. Och om man inte har en gräsklippare, då växer det ju för mycket och till slut blir det ogräs och det är inte bra. Så vi måste hålla gräsmattan precis lagom fin för att det inte skulle bli något oönskat. Och då finns det ju olika metoder. Antingen att man hela tiden klipper, alltså varje dag, det är då alltså progesteron eller gestagen som skyddar för
eller
det aldrig blir.
Eller hormonspiral
då? Ja, det är gestagen. Mm. Hormonspiral lokalt eller tabletter eller vagitoria i så fall progesteron. Sedan är den andra metoden att man låter det växa till lite och så lagom återigen klippa av så att det blir som från början. Så att man har den här cykeln som brukar vara när man är i fertil ålder. Alltså det är ju också det naturliga progesteronet som hjälper till att det inte blir för mycket. Och om detta är i balans, ja, då blir det ingen oönskad tillväxt. Men om man nu är i klimakteriet och har en behandling med östrogen och vill slippa blöda så ofta, då har man hittat på den här metoden att vänta lite, låta växa lite mer och sen efter 2-3 månader ge en kur för att få den här klippningen. Det finns inga evidensbaserade studier, alltså vetenskapligt beprövade studier som säger att det inte på slutet ändå blir för mycket av det goda, alltså en tillväxt som är oönskad. Och det handlar om åratal, kanske 5 år eller mer. Men vi vill ju ha den här goda hormonbehandlingen i många år. Och då ska vi inte sabba det för oss själva. Att få för mycket slemhinna som till slut inte går att kontrollera. Det bästa för livmodern är naturligtvis att ha hela tiden ett skydd. Varje dag. Utglesningen är egentligen det sämsta. Därför då låter man ju det växa till ganska länge utan kontroll. Det är okej, bara det handlar om att man kontrollerar ordentligt. Och det ska man ju aldrig bara göra själv. Alltså man måste ju lita på en läkare som hjälper dig att kontrollera den här livmoderslemhinnan. Men jag tycker, varför inte hålla sig till de metoder som finns? Där finns studier på. Och där, då har vi säkerheten.
Nej, och då är väl det att vissa kvinnor, framförallt i förklimakteriet, de upplever då att progesteronet ger dem lite mellanblödningar och det kan bli besvärande i sin tur.
Ja, men det är ju ingen fara. Det ger ju ingen cancer,
nej,
dessa mellanblödningar.
Du, jag vill också tänka på det här med progesteronet som man kan ta både oralt och i vaginan. Tidigare så pratade vi om att östrogen genom huden är skonsammare än att ta det oralt för kroppen, för det behöver inte passera lever och så vidare. Är det samma sak med progesteronet?
Ja, problemet är ju att progesteron inte tas upp genom huden lika bra. Det är mycket, mycket sämre, och det finns inga studier som bevisar att det är en god effekt på livmoderslemhinnan. Så att vi kan inte använda progesteronkrämen som om det vore en kapsel att svälja eller ett vagitorium. Därför det når inte livmodern, och där ska vi ha skyddet.
Mm. Om vi kommer tillbaka till kapseln och skillnaden mellan att ta det oralt och vaginalt då?
Det finns kvinnor som blir väldigt trötta, det nämnde jag förut, och kanske inte alls mår bra psykiskt, att det blir för mycket dämpning med progesteron. Och då är det ju ett sätt att ta en kapsel vaginalt. Då slipper du den här omsättningen i levern, där det blir just det här ämnet som påverkar hjärnan så starkt. Det blir mycket, mycket svagare. För mycket känsliga kvinnor är kanske det även. Det är svårt.
Vi pratar om östrogen och progesteron i förklimakteriet innan, när det är väldigt svajigt upp och ner. Att progesteronet då ger mest effekt om man ger det under, mellan dag 12 och 28 i cykeln, där det, man naturligt saknar det. När man kommer längre i perioden, då ger man det ju varje dag. Kan du förklara hur man gör den switchen? När vet man när det är dags?
Jag brukar ju göra så att cyklisk behandling kanske ett år, och sen försöker vi gå över till en kontinuerlig behandling. Och om inte det fungerar, då kan man helt enkelt göra en liten paus i varje månad i 2, 3, 4, 5 dagar med hormoner, för att ge kroppen en chans att återhämta sig, kan man säga. Blir det kanske en liten blödning, om man alltså tar kontinuerlig behandling 25 dagar, sen tar man en paus på 5 dagar, då har man en månad.
Och då menar du paus från både östrogen gestagen eller progesteron?
Precis, men framför allt progesteron, för då ger det en chans att blöda ut.
Och det oavsett om man väljer att ta det oralt eller vaginalt.
Ja.
Du delar med dig av din information nu i din nya bok, Hormonkarusellen. Och om man kommer till en gynekolog och har läst på och har lyssnat på dig, och så vet inte gynekologen eller läkaren riktigt vad man pratar om, kan de få ta kontakt med dig?
Ja, alltså jättegärna. Jag har ju ändå sysslat med detta med bioidentiska hormoner i 15 år. Inte så mycket i början, men mycket nu i slutet. Och jag har åkt mycket på utländska kongresser om detta. Så att jag har en del erfarenhet som andra kanske inte har. Och jag delar jättegärna med mig. Bara hör av dig till CivitaCare eller till mig personligen.
Absolut sista frågan här nu. När man gör den här gynekologiska undersökningen, vad är det som är viktigt att titta på där? Vad är det man ser, och vad är det som eventuellt skulle kunna upptäckas som faror? För att vi har hört tidigare faktiskt i podden här att man har sagt att egentligen behöver man inte ta några prover, och egentligen behöver man inte ens göra en gynekologisk undersökning, för det är symptomen man ska gå på.
Det tycker inte jag. Jag tycker det är det vi har lärt oss, vi gynekologer, att titta, att undersöka, bedöma helheten. Och där har vi ju då slemhinnorna, livmodern, äggstockarna. Alltså man kan ju upptäcka förändringar. Men nu är ju det där med ultraljud, om man ser, om allmänläkare skulle göra en gynekologisk undersökning, vilket de också lär sig, de måste ju kunna det också. Då har de ju inte tillgång till ultraljud. Hur man löser den frågan, det är ju en annan fråga. Det kan ju inte jag lösa. Men jag vet ju, till exempel har jag kontakter i Österrike, och där har ju till exempel en god vän som är allmänläkare, och hon behandlar mycket med hormoner, men hon har ju sina gynekologer hon skickar till för en ultraljudsundersökning. Så det är en annan modell. Det ska vi komma långt med. En menopausmottagning, det är ju sånt som de har i England. Då har de ju skapat menopausmottagningar just för kvinnor i den här åldern. Och alla faror som kan komma i den här åldern. Alltså vi börjar ju få lite problem med det ena och det andra. Så att vi har helt enkelt en kontroll över vår hälsa. Mm. Så vi inte missar någonting. Återigen, preventiva åtgärder, det är det viktigaste.
Mm. Helhetshälsa, det är det nya, höll jag på att säga. Det nya gamla. Okej, Hilde, herregud. Det är så stort det här ämnet. Mm. Har vi komplicerat det här nu för lyssnaren?
Vet inte.
Nej. Du kan så mycket, du har sån erfarenhet så att jag uppskattar verkligen att du har tagit dig tid här. Mm. Avslutningsvis, vad vill du skicka ut till kvinnan där, Hilde?
Ja, var inte rädd. Det är helt enkelt så att du ska tänka på att må bra och vara harmonisk. Och hormonerna är en liten del, men en viktig del i det hela.
Mm. Vare sig man behöver tillföra dem eller ej.
Mm. Mm.
Tusen tack, Hilde. Mm. Jag är så glad för att få träffa dig och lära känna dig lite bättre. Och vi har intressanta samtal även utan mikrofon. Så att, jag hoppas att vi fortsatt lycka till och kämpa på. För du får inte ge upp nu. Du får jobba många år till och se till att du får nya kollegor efter dig med samma kunskap.
Ja, det är det viktigaste.
Mm. Tack.
Tack.
Ja, hoppas du känner igen någon fråga som du har funderat på. Jag har verkligen försökt mitt bästa för att få med så mycket som möjligt och så brett som möjligt. I Hilde Löfqvist bok Hormonkarusellen så finns det också en sektion med frågor och svar som jag tycker är väldigt intressanta. Som är liksom lite kortare delar och sen så har hon också då, som jag nämnde i förra avsnittet, så har hon också just det här med de här hypotetiska fallen som jag tycker är spännande och hur hon väljer att behandla de här, för det är inte alls samma lika. Det tycker jag var otroligt intressant eftersom det verkligen visar att vi är så olika och det går liksom inte att bara kopiera någon annans sätt att behandla sig själv eller det som man har blivit ordinerad. Så att individualiseringen är superviktig. Det börjar bli hög tid för ett avsnitt om sköldkörteln. Att det är komplicerat har jag förstått när jag har försökt få tag på någon kunnig person och ställa upp. Det finns otroligt mycket åsikter om den här lilla körteln och det är uppenbarligen inte så lätt att tala om i generella termer. Men håll utkik för nu kommer det snart om några avsnitt. Men först så ska vi tala om någonting helt annat, för nu har vi tjatat mycket om hormoner fram och tillbaka och det är dags att ta upp ett annat aktuellt ämne. Nämligen injektionsbehandlingar. Ja, och nu snackar vi yta, skönhet och ungdom. Lyssna till varför det är så otroligt populärt, psykologiska faktorer och varför en reglering är nödvändig. Möt sjuksköterskan Amanda Siberg i nästa avsnitt. Ja, det här blev långt, så nu tackar jag dig som har orkat hänga med ända hit. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så finns jag på info@klimakteriepodden.se. Tusen tack! Kika in på klimakteriepodden.se eller Facebook för ett par länkar som är relevanta och intressanta till just det här avsnittet. Och varför inte följa klimakteriepodden på Instagram? Sköt om dig och hoppas att du är med snart igen. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse?
the federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.